السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. طيب، vi fortsätter att gå igenom Kitab Tawhid av Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, och vi har kommit fram till kapitel 57 och ska idag bi'idhnillahi gå igenom tre kapitel. Och författaren säger här i kapitel 57: Bab ma ja'a fi al-law. Kapitlet vad som har nämnts beträffande att använda ordet low, om. Ordet om, ett ord som vi ofta använder. Och det är inte många som känner till att det här ordet kan vara förbjudet att använda vid vissa tillfällen. Och vi kommer inshallah och ta'ala att förklara detta närmare. Och från de förklaringar som jag har läst och lyssnat på så fann jag att Sheikh Uthaymeen rahimahullah förklarade väldigt fint då han nämner sex olika tillfällen, eller sex olika, vad kan man säga, punkter beträffande användandet av ordet low. Taib. Och han nämner då de första punkterna som när man inte får använda ordet low. I vilka sammanhang får man inte säga om. Det första: om man använder ordet om för att ifrågasätta religionen, det här är haram. Som då Allah subhanahu wa ta'ala säger: Law ata'una ma qutilu. Om de hade lytt oss så hade de inte dödats. Och det är den andra versen som författaren nämner här. Vi kommer tillbaka till den senare. Ja. Yani i kriget av Uhud så sa al-munafiqun, hycklarna, om de hade lytt oss så hade de inte dödats. Och han nämner här att det här var Abdullah ibn Ubay, en av de största hycklarna i Medina. När de var på väg till Uhud så vände han om tillsammans med en grupp av hycklare på vägen och var inte med i kriget. Och sen ungefär 70 stycken sahaba dog som martyrer, så sa de den här dumma kommentaren att om de hade lytt oss så hade de inte dött. De lydde istället profeten alaihi salam och Allah, och det ledde till att de dog. Hade de lytt oss och vänt om så hade de inte dött. Så Sheikhen säger att det här är ett bevis på att man inte får använda det ordet om för att ifrågasätta religionen. Ja. Och han säger det här är haram och det kan till och med leda till kuffer. Förstod ni den här punkten? Ja, du får inte använda ordet om för att ifrågasätta religionen. Eller säga, om vi muslimer hade tillåtit ränta så hade våra länder haft bättre ekonomi till exempel. Sådana här saker är gärna haram och det är kuffer att säga. Så får man absolut inte säga. För det ifrågasätter religionen. Två. Man får inte heller använda ordet om för att ifrågasätta ödet. Antustamel fili atirav al qadr. Man får inte använda ordet om för att ifrågasätta ödet. Detta är också haram. Så som nämns i den här versen här: Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ard aw kanu ghuzzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Troende, var inte som de som förnekade, de som sa till sina bröder eller till sitt folk då de begav sig ut för Allahs skull, eller de var yani soldater, att om de hade stannat om oss, hos oss, så hade de inte dött. Surat Ali Imran 156. Ej, hade de stannat kvar hos oss, så hade de inte råkat ut för Allahs öde. Kan man säga så? Nej, så kan man inte säga. Taib. Så man får inte använda ordet om för att ifrågasätta ödet. Om den här personen inte hade gått på flygplanet, så hade han inte dött. Ett flygplan som störtade. Hade han inte gått på planet, hade han inte dött. Så får man inte säga. För det är ödet. Planet störtade, han dog, det var qadar Allah. Taib. Och vi kommer tillbaka till den här punkten senare. 3. Man får inte heller använda ordet om för ånger och besvikelse. Det här är också haram. Ja. Allt, Sheikhen säger, allting som öppnar för dig dörren till ånger är någonting som inte är tillåtet i islam. För det är någonting som gör människan ledsen. Och Allah subhanahu wa ta'ala vill att vi muslimer ska vara glada. Och han nämner hadithen som vi sedan kommer att gå igenom. Han säger till exempel en person som köper en vara och tror att den här varan ska gynna honom, att han ska tjäna på den här varan, och sen så förlorar han istället. Och då så säger han, om jag inte hade köpt den, så hade jag inte förlorat. Den här ången är inte tillåten i islam. Och det här är någonting väldigt vanligt. Och någonting som då är förbjudet. Taib. Den fjärde punkten. Det är inte heller tillåtet att använda ordet om som en ursäkt för att skylla på ödet när man har syndat. En tustamal fil ihtijaj bil qadar ala al ma'asiyah. Så som en mushrikin sa, لو شاء الله ما أشركنا. لو, om Allah ville skulle vi inte ha gjort kyrk. De använder ordet, eller skyller på ödet att de gör kyrk. Om Allah ville skulle vi inte göra kyrk. لو شاء الرحمن ما عبدناهم. Om Ar-Rahman ville skulle vi inte ha dyrkat dessa vid sidan av Allah. Och hada batil, säger Sheikh. Det här är inte tillåt. Det här är falskt. Och det här tyvärr finner man vissa muslimer säga. När man säger, varför gör du det här är haram, säger de, om Allah vill skulle han vägleda mig. Audubillah. Så det är inte tillåtet att använda ordet om i det här sammanhanget. Det femte punkten där man inte heller får använda ordet om. Nå. Eller yani, det är inte bara förbudet, utan där finns det tafsil. Det beror på. Det är att använda ordet om när det kommer till att önska någonting. Och där säger han, Sheikhen, Sheikh Uthaymin, att det beror på vad man önskar. Önskar man någonting bra, så är det tillåtet. Och önskar man någonting dåligt, så är det förbjudet. Och han använder där hadithen där profeten Muhammad a.s. nämnde att liknelsen av folk i det här dunja är som 4 sorters personer. Ni kanske minns, vi gick igenom den hadithen i Riyad al-Salihin. Personen som Allah gav pengar och kunskap, och han använde dem på ett gott sätt. Och sen personen som önskar, han har inte men önskar att han hade lika mycket pengar som den goda personen och kunde spendera på samma goda saker som den goda personen. Då så sa profeten a.s. att de fahua biniyatihi, att han fahua biniyatihi fa'ajruhuma sawa, att han belönas med sin avsikt och deras belöning är lika. Så han använder ordet om jag bara hade lika mycket pengar som den här personen, skulle jag göra lika mycket gott som honom. Då är det tillåtet. När du pratar om framtiden och du önskar någonting gott. Taib. Sen har vi mannen som såg den rika mannen som spenderade sina pengar på haram. Han sa, om jag hade lika mycket pengar som honom, skulle jag göra samma sak som honom. Jag skulle också spendera mina pengar på haram. Då så sa profeten al-Islam, Han belönas för sin avsikt, eller yani får yani belönas för sin avsikt, och de har lika mycket synd. De har lika mycket synd. Så här är det inte tillåtet att använda ordet om. Yani om jag hade si och så skulle jag köpa alkohol, jag skulle köpa si och så. Yani haram, då är det inte heller tillåtet att använda det här ordet. Det sjätte tillfället där man använder ordet om, och det är att använda ordet om fil khabar el mahd, när man talar om yani någon, man berättar någonting eller kommer med någon nyhet, och det här är tillåtet. Som till exempel att du säger law hadartu dars lastafattu, om jag hade gått på lektionen hade jag tagit nytta, tagit lärdom, eller hur? Det är bara en information. Om jag tränat skulle jag må bättre. Om jag tränade så skulle jag må bättre. Du ifrågasätter inte ödet, du ifrågasätter inte religionen, utan du bara berättar en information. Så som då profeten alaihissalam också använde ordet om vid många tillfällen. Och därför finns det faktiskt i Sahih Bukhari ett kapitel som heter exakt som detta kapitel. Yani, kapitlet, vad som har berättats beträffande ordet om. Och det här visar också hur mycket författaren, Sheikh Mohammed, la vikt på Sahih Bukhari. Att han yani, tog samma rubrik till den här boken. Och där nämner Imam al-Bukhari ungefär 9 stycken hadifer som bevisar att det är tillåtet att använda ordet om. Yani, om det inte är en av de här tidigare som då är förbjudna. Till exempel hadifen där profeten Muhammad alaihissalam säger att om det inte vore svårt för min umma, laula an ashqa la ummati, så skulle jag beordra dem att använda miswak vid varje bön. Ni vet hadithen, eller? Sen har vi också andra hadither. Vilken hadith? När profeten Muhammad alaihissalam bad Isha senare. Han bad Isha vid halva natten med sahaba. Vad sa han? Innaha la waqtuha law lawla an ashqa ala ummati. Det skulle vara dess bästa tid om det inte vore svårt för min umma. Så han använde ordet om. Än när man talar om framtiden och någonting gott, någonting som man önskar, så är det inget fel med att använda ordet om. Nej. Sen så nämner då författaren dessa två verser. Den första versen då Allah subhanahu wa ta'ala säger yaquluna law kana lana min al-amr shay ma yaquluna law kana lana min al-amr shay'un ma qutilna ha huna. De säger att hade saken varit upp till oss så skulle vi inte ha blivit dödade här. Och som vi sa, det här var då hycklarna som kom med den här dumma kommentaret under slaget av Uhud. Att hade det varit upp till oss så hade de inte dött. Yani de ifrågasätter Allah subhanahu wa ta'alas beordringar och profetens beordringar alaihi salatu wassalam. Och den andra versen handlar också om slaget av Uhud. Alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadraw an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin. De som sa till sina bröder medan de själva satt kvar, om de hade lytt oss så hade de inte dödats. Säg, hindra då döden från att nå er själva om ni verkligen är sannfärdiga. Yani de sa, de satt själva kvar i Medina och var inte med i slaget, och de sa att hade de bara lytt oss så hade de inte dödats. Och då så säger Allah och tillbaka visar dem, säg, hindra då döden från att nå er själva om ni verkligen är sannfärdiga. Om döden kommer till dem när de är i Medina i sina hem, på sin säng och sitter, så kan de inte hindra döden, eller hur? Kan de hindra döden? Om det är bestämt att de ska dö och få en hjärtattack eller någonting, så kan de inte hindra döden. Så hur i hela världen ska då de kunna hindra folk från att dö på slagfältet? Har de den makten? Nej. Utan det här är ödet. Det är ödet. Vad som drabbar oss är det som är skrivet. Len yusibana illa ma kataballahu lana. ingenting annat än det som är skrivet kommer att drabba oss. Och här säger Sheikh Fawzan Rahimahullah i lärdomarna av denna hadith, lärdomarna av dessa koranverser, att dessa koranverser lär oss att vi ska underkasta oss ödet och inte bli arga och inte då ifrågasätta ödet. Ja. Och Sheikhen säger också att al-hadar la yunji min al-qadar. Yani försiktighetsåtgärder skyddar dig inte från ödet. Spelar ingen roll i hur många fort, hur många yani säkerhetsrum du låser in dig i, hur många livvakter du har. Kallas om någonting är skrivet så är det skrivet. Eller hur? Och vi har en sahabi som är ett väldigt bra exempel på detta. Vet ni vem? Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. Hur dog han? Vart dog han? På sängen. Han var med i alla krig typ. Varenda krig. Och de sa att det fanns inte en del av hans kropp förutom att den var skadad. Han hade fått en skada under livet. Spjut och pilbågar och svärd. Och han var med. Innan han blev muslim krigade han mot muslimerna. Och när han var muslim krigade han mot kuffar. Varenda krig nästan. Subhanallah. Och han var från de första. Och han var ledare i krigen. Subhanallah. Han dog på sängen. Ledsen. Han önskade. Kolla, jag dör som en gammal tant på sängen. Han ville dö som martyr på slagfältet. Så att Allah alam. Och sen finns det folk som hela tiden är rädda och fega och sitter hemma och gömmer sig från allting. Och de dör hemma. Alltså, det går inte att fly från ödet, från döden. Döden kommer när den kommer. Och därför säger också Sheikh Fawzan här. Att om Allah subhanahu wa ta'ala har skrivit att du ska dö på en plats. Så kommer Allah se till att du beger dig till den här platsen. Även om det är motvilligt. För att Allah ska ta ditt liv på just den här platsen. Och Sheikh Fawzan säger också att ifrågasätta ödet på det här sättet som hycklarna gör med att använda de här termerna om är då en hycklares egenskap. Det är inte passande för en muslim och det är inte tillåtet för en muslim att använda det här ordet om och ifrågasätta ödet och ifrågasätta Allahs sharia. Sen så nämner författaren den kända hadithen från Sahih Muslim, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Och författaren förkortade hadithen och nämnde inte början på hadithen. Och det är den kända meningen där profeten Muhammad a.s. sa att al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabba ila Allah min al-mu'minu al-da'if. Att den starka troende är bättre och mer kär hos Allah än den svaga troende. Men det finns gott i båda. Och sen så sa profeten alaihissalam: ihris ala ma yanfa'uka. Lägg vikt och sträva efter de saker som gynnar dig. Wasta'in billah wa la ta'jazanna. Och sök hjälp hos Allah och ge inte upp. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٍ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا. Och om du drabbas av en motgång så säg inte om jag hade gjort så hade det blivit så och så. Säg istället قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ. Det här är någonting som Allah har bestämt och någonting han har velat. För لَوْ وَلَكِنْ att säga فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ. För att säga om öppnar dörren till shaitan. No. Så den här hadithen har många, mashallah, lärdomar. Många viktiga punkter. Den första punkten är att den starka muslimen är bättre och mer kär hos Allah än den svaga muslimen. Vad menas med stark muslim? Man är stark i sin iman. Stark i sin yaqin, sin övertygelse. Stark i att stå fast på sanningen. Och vissa ulema nämner också stark i kroppen. Som Sheikh Fawzan. Men Sheikh Uthaymeen nämner stark i kroppen är bara bra. om den här styrkan är någonting som för dig närmare till Allah. Om du använder styrkan på ett positivt sätt, då är den bättre. Men det viktiga är ju styrkan av ens iman. Den starka muslimen är bättre hos Allah och mer kär än den svaga muslimen. Men det finns gott i båda. Den här meningen bevisar att muslimer är olika i sin iman. Vissa är starkare och vissa är svagare. Att iman är svagare och starkare hos folk. Alla är inte samma på sin iman, som vissa ahlul bidda säger. Utan nej, folk är olika i sin tro. Och att de bästa muslimerna är de starkaste muslimerna. Men det finns gott i alla. Det finns gott i alla. Varför? För de har den här gemensamma nämnaren. Och det är att de alla tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Och särskiljer Allah i sin dyrkan. Så det finns gott i alla muslimer. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: ihris ala ma yanfa'uka. Lägg vikt, betona, kämpa, sträva i de saker som gynnar dig. Det här ordet ihris, vi kan översätta det till flera saker. Att kämpa, sträva, betona, lägga vikt på de saker som gynnar dig. Gynnar dig vart? Här säger ulema som gynnar dig i dunya och i akhira. Du muslim ska vara mån om de saker som gynnar dig i dunya och i akhira. Du ska alltid sträva och kämpa efter det som gynnar dig. I detta liv och i nästa liv. Wasta'in billah. Och när du kämpar och strävar efter de goda sakerna, så ska du söka Allahs hjälp i att uppnå dessa saker. Varför? För du kommer inte kunna sträva och kämpa och nå dina mål förutom med Allahs hjälp. Och därför så ska man aldrig förlita sig på sig själv och tänka att jag är den som kan uppnå detta utan någons hjälp. Du kan aldrig uppnå någonting utan Allahs hjälp. Så man behöver Allahs hjälp i allting. Och därför när vi läser Al-Fatiha varenda dag, så säger vi Iyaka na'budu wa iyaka vad? Nasta'in. Endast dig dyrkar vi och endast din hjälp söker vi. Ni vet att det finns många olika former av dyrkan. Eller hur? Tawakkul, dua, al-khawf och raja. Massa olika former av dyrkan. Men i Fatiha så nämnde vi att vi dyrkar endast Allah och vi söker endast Allahs hjälp. Och jag kan ista'in. Varför nämndes inte de andra dyrkan? Varför nämndes just al-isti'ana? Efter dyrkan. Vi dyrkar endast Allah och vi söker endast Allahs hjälp. Jo, för att vissa ulema nämner här sirr, yani hemligheten är att du klarar inte av att dyrka Allah utan hans hjälp. Eller hur? Du kommer aldrig klara av att särskilja Allah i dyrkan och endast dyrka Allah utan hans hjälp. Så du behöver Allahs hjälp i allting. Wasta'in billah. Och det här är också sann tawakkul. Sann tillförlit till Allah subhanahu wa ta'ala. Al-akhdu bil-asbab wal-isti'anatu billahi subhanahu wa ta'ala. Al-tawakkul ala Allah. Sann tillförlit till Allah är att göra de orsaker som krävs för att uppnå en viss sak. Taib. Och när du gör dessa saker söker du Allahs hjälp i att uppnå dem. Det här är sann tillförlit till Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul är inte att bara sitta still och tro att man ska få saker och ting. Utan du måste kämpa. Som här nämndes, ihris ala man yanfa'uka. Ja, du måste kämpa för att uppnå sakerna. Och när du kämpar så ska du inte bara förlita dig på dessa orsaker och materialistiska saker. Utan du ska förlita dig på Allah. Det här är sann tawakkul. Taib. Och sen så sa profeten alaihissalam: wala ta'jazan. Och ge inte upp hoppet. Eller tappa inte hoppet. Ge inte upp. Ni kämpa och förlita dig på Allah. Och ge inte upp. Bli inte lat. Tappa inte kraften och styrkan. Utan fortsätt din kamp och din kämpan. Och din strävan i att uppnå saker och ting. Taib. För många människor, mashallah, de kanske kämpar och förlitar sig på Allah. Men sen så kallas, jag orkar inte, jag pallar inte. Och så slutar de. De slutar be, de slutar fasta, jag vet inte vad. Nej. Islam kräver uppoffringar. Det kräver att du kämpar och har tålamod i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Ska inte ge upp. Självklart, man kanske blir svag någon gång och kanske gör mindre sunna gärningar, men du ska alltid försöka komma tillbaka och du ska kämpa, och speciellt när det kommer till de obligatoriska gärningarna. Och sen så sa profeten alaihissalam, wa in asabaka shay fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha. Och om du drabbas eller råkar ut för någonting, alltså en motgång, så säg inte om jag hade gjort si och så, så hade det blivit si och så. Och här är just det som författaren, yani, varför han nämner denna hadith. Om du drabbas av en motgång, فَلَا تَقُلْ لَوْ. Om du drabbas av en motgång, säg inte om jag hade gjort så här, eller si och så, så skulle det ha blivit på ett annat sätt. Och det här är det som kapitlet handlar om. Att man ska inte säga om. Som vi sa, du köper någonting som du tror ska vara bra. Du ska tjäna pengar på det. Och sen går du i förlust. Säg då inte om jag inte hade köpt den här saken, hade jag inte förlorat mina pengar. Du får inbrott. Säg inte om jag hade haft ett större lås, hade jag inte fått inbrott. Alltså, det är ödet. Eller hur? Och det som har hänt går inte att ändra på. Så säg inte om, utan säg istället قدر الله وما شاء فعل. Det här är ödet och det som Allah vill. طيب. Och här nämner Sheikh bin Baz rahimahullah att just det här ordet och denna mening som man ska säga قدر الله kan sägas på två sätt. Med shadda och utan shadda. قدر الله eller قدر الله. Du kan säga båda. قدر الله som Sheikh bin Baz nämner är mer korrekt, Allahu alam, eller قدر الله. قدر الله وما شاء فعل eller قدر الله وما شاء فعل. Det låter lika, men finns en liten skillnad. Och båda är korrekta. Och här finner vi också hur profeten Muhammad a.s. när han förbjuder någonting, ersätter det med någonting bättre. Eller hur? Som vi talade om i tidigare lektioner. Att islam kommer att förbjuda vissa saker, men kommer också med en bedil. Någonting som ersätter denna sak, någonting bättre. Så säg inte om och ifrågasätt ödet, utan säg istället قدر الله وما شاء فعل. Acceptera och underkasta dig ödet. Och så sa han just varför man inte ska säga om. Han sa för att om, فَإِنَّ لَوْ تَفْتَهُ عَمَلُ الشَّيْطَانِ. För ordet om öppnar dörren till shaitan. Öppnar dörren till shaitan. Vad menas med den här meningen? Att om öppnar dörren till shaitan. Nah. De nämner här att när man drabbas av en motgång, om man säger om jag hade gjort så här och så här, så hade det här inte hänt och så vidare, så ifrågasätter man ödet. Taib. Man ifrågasätter Allah subhanahu wa ta'ala. Varför har du bestämt sig och så? Och vem var den första personen som ifrågasatte Allah? Shaitan, eller hur? Ja, då han ifrågasatte varför man skulle göra sujud till Adam och så vidare. Varför han skapade Adam. Så då efterliknar man shaitan, eller hur? Det öppnar dörren till shaitan. Det är en satans gärning att ifrågasätta Allah subhanahu wa ta'ala. En annan betydelse kan också vara att det här ordet om. Du drabbas av en motgång. Du gör någonting fel, någonting dåligt händer. Och du säger om och om och om. Varför gjorde jag så här och varför gjorde jag inte så här? Det gör dig ledsen. Det gör dig ledsen. Sorgsen. Nedstämd. Deprimerad. Och du sitter och gråter över saker som har hänt. Och det här är någonting som shaitan tycker om. Shaitan tycker om att göra muslimerna ledsna. Eller hur? Som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Innama an-najwa min ash-shaytan. Varför? Liyahzuna alladhina amanu. Liyahzuna alladhina amanu. An-najwa betyder typ hemliga sammankomster. Yani kuffar samlades och pratade illa om muslimerna för att varför? Det kommer från shaitan för att göra de troende ledsna. Vad var shaitans mål med att samla kuffar, att de ska prata illa mot islam och muslimerna? för att göra muslimerna ledsna. Så ett av shaitans mål i det här livet är att göra oss ledsna och sorgsna. Det här är någonting som shaitan tycker om, att göra muslimen ledsen. Men Allah subhanahu wa ta'ala vill göra oss lyckliga, eller hur? Han sänder ner Koranen för att göra oss lyckliga. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, vi sänder inte ner Koranen till dig för att du ska bli olycklig. Det var inte syftet med Koranen. Och det sägs i tafsir här att kuffar i Mekka brukade reta profeten Muhammad a.s. och säga, kolla på den här boken, den har bara gett dig problem och den har bara gjort dig ledsen. Den har inte hämtat någonting annat än problem. Och då sände Allah subhanahu wa ta'ala ner den här versen. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Att det var inte alls meningen med Koranens uppenbarelse att du ska bli olycklig. Utan meningen med att Allah sände ner Koranen var att du ska bli lycklig. Det som är meningen med islam, det gör människan lycklig, inte olycklig. Så Allah azza wa jall har lovat att den som följer hans uppenbarelse kommer att få lycka. Som nämns i surat Nahl, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah har lovat de troende män och kvinnor som gör goda gärningar att han ska ge dem ett lyckligt liv. Så lycka finns i att följa islam. Och han kommer sen att belöna dem i nästa liv för det bästa som de gjorde. Ja. Så om öppna då dörren för shaitan och gör människan ledsen och ger människan fullt med tvivel och hopplöshet och så vidare. Utan muslimen ska istället acceptera ödet. Och Sheikh Uthaymin rahimahullah nämner också här syftet med det här kapitlet är att om det används på felaktigt sätt, om man då ifrågasätter ödet, är att man visar att man inte är nöjd med Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är att den som inte är nöjd med Allah subhanahu wa ta'ala har inte fullbordat sin tawhid rububiyya. Utan en person ska vara nöjd med Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger att man kan inte heller slappna av i det här livet om man inte är nöjd med Allah subhanahu wa ta'ala fullt. Och han säger här att acceptera Allah subhanahu wa ta'ala, acceptera ödet. Det ska vara som att du har två vingar. Två vingar som för dig dit ödet för dig. Jag är som en fågel som flyger med vinden. Vi ska det här livet vara som att vi har dessa vingar och vi styrs av ödet. Alltså vi accepterar ödet i det här livet. Och därför så sa profeten Muhammad a.s. Ajaban li amri al-mu'min. Jag förvånas över den troendes tillstånd. Allt som drabbar honom är gott. Och det här är endast för den troende. Om han drabbas om någonting gott så är han tacksam. Och om han drabbas och det är bättre för honom. Och om han drabbas av någonting dåligt så är han tålmodig och det här är bättre för honom. Så mashallah, muslimens tillstånd i det här livet är väldigt unikt. Och han säger sen shejken att vad som än händer så är det ödet. Till exempel om du ger dig ut på en resa och du drabbas av en olycka. Så säg inte, om jag inte hade gett mig ut på resan så hade jag inte drabbats av olyckan. För det kommer inte att ändra på någonting. Det var ödet. Och det här är en viktig sak också. Att vi finner ofta att de människor som drabbas av depressioner, som är väldigt nedstämda och så vidare, oftast så gör de det baserat på saker som har hänt. Eller hur? Händelser i livet. Skilsmässa, något barn dog, någon förlorade egendom och så vidare. Eller hur? Det som har hänt, kallas, det var ödet. Det var skrivet. Och det skulle aldrig någonsin kunna gå att ändra på. Vad du än hade gjort, kallas, det är ödet. Så varför var så ledsen över någonting som aldrig skulle ha gått att ändra på? onödigt, eller hur? Och inte bara att du faller in i det här tillståndet som gör Shaitan glad, att du sitter och är deprimerad. Du förlorar också nuet. Det som har varit kan inte komma tillbaka, eller hur? Men nuet där du lever kan du bestämma över. Du kan göra goda gärningar. Du kan vara glad och lycklig. Men istället sitter du och är ledsen över det som har varit och förlorar också nuet. Så vad har du tjänat i slutändan? Så en muslim ska inte bete sig på det här sättet. Utan en muslim, alhamdulillah, om någonting händer, någonting dåligt, alhamdulillah, ala kulli hal. Qaddar Allah wa ma sha fa'al. Om någonting bra händer, alhamdulillah, du är tacksam och du är glad. Så att man ska inte fastna i den här fällan att sitta och vara besviken och gråta över det som har hänt. Har du gjort någonting fel, gör toba. Har du gjort någonting fel, ändra dig och bli bättre. Gör toba. Men sitt inte och slösa bort ditt liv på yani, saker som har hänt som du inte kan ändra på. Vi går vidare till nästa kapitel. Där så säger författaren... Kan han öppna ett fönster lite varmt? Bab an-nahi an sab rih. Kapitlet att det är förbjudet att svära åt vinden. Det är förbjudet att svära åt vinden. Och han nämner där hadith Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa la tasubbu rih. Förbanna eller svär inte åt vinden. När ni ser något som ni ogillar så ska ni säga: O Allah, vi ber dig om det goda i denna vind och det goda som den bär med sig och det goda som den har beordrats med. Och vi söker skydd hos dig från denna vinds ondska och det onda som den bär med sig och det onda som den har beordrats med. Och denna hadith är sahih enligt Tirmidhi. Så här säger författaren kapitlet att det är förbjudet att svära åt vinden. Man får inte svära eller förbanna vinden. Och det här är någonting som vissa okunniga människor gör. Att de svär åt vinden. Yani det kanske blåser och stormar. Och han säger jävla vind. Eller förbannade vind, förbannade storm, jävla storm. Eller hur? Vanligt på svenska. Och det är exakt det som är förbjudet. Och det här är, som Öleman nämner, idioti. Och tyder på låg iman, kunskap och intelligens. Varför? För vinden har inte gjort någonting. Det är inte vindens fel att det blåser och stormar kallt eller varmt och så vidare. Utan Allah subhanahu wa ta'ala är den som har skickat vinden. Så när man svär åt vinden så svär man indirekt åt den som bestämmer över vinden, och det är Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför är det inte tillåtet att svära och förbanna vinden. Och det här liknar det kapitlet vi nämnde tidigare då vi talade om förbudet åt att svära åt tiden. Kommer ni ihåg det? För några lektioner sedan så talade vi om förbudet åt att svära åt tiden. La tasubbu dahr fa inna Allah huwa dahr. Och kan man kalla. Svär inte åt tiden, för Allah är den som bestämmer över tiden. No. Så samma sak här, man får då inte svära mot vinden. Utan istället så gör man denna dua som profeten Muhammad alaihissalam lärde oss. Han sa, om när ni ser någonting som ni ogillar. För det kan hända att du ser en storm och du blir rädd. Vad ska man då säga? O Allah, vi ber dig av det goda. Vi ber dig om det goda i denna vind. Och det goda som den bär med sig. Och det goda som den har beordrats med. Och just där, tänk på den här meningen här. Det goda som den har beordrats med. Vem har beordrat vinden?
Allah.
Allah beordrar änglarna. Som då tar hand om vinden och skickar vinden. Och vinden kan komma i ett gott syfte. Och som ett straff. Allah subhanahu wa ta'ala nämner att han sänder vinden med moln. Som för med sig regn. Som är rahma. Det är någonting gott. Eller vinden kan också föra med sig pollen. Som gör att växterna förökar sig. Och vi får frukter. Och djuren får gott att äta. Så vinden kan föra med sig mycket gott, mashallah. Eller vinden kan vara ett straff. Som då Allah skickade vinden mot vissa kuffar som förnekade profeten. Och han förgjorde hela folket. Så man gör denna dua. Och vi söker skydd hos dig från denna vinds ondska och ondskan som den bär med sig och ondskan som den har beordrats med. Nej. Och generellt så lär vi oss också här en väldigt viktig sak. Och det är att muslimen ska inte vara en person som förbannar. Muslimen ska inte vara en person som förbannar. Så som profeten Muhammad al-Islam sa, "Laysa al-mu'min bit-ta'an wa la-la'an." Den troende är inte någon som svär och förbannar. Det är inte en god egenskap. Och profeten Muhammad al-Islam brukade inte svära och förbanna. Nej, ibland i jihad och sånt så förbannade han kuffar. Men generellt annars så var han inte en person som förbannade och svor åt saker och ting. Och Ulemen nämner också här att det här har ett samband med tawhid. När du har mycket kunskap om Allah, kunskap om tawhid och du har stark iman, så kommer du att vara väldigt försiktig med vad du säger. Du kommer inte hålla på att svära och förbanna, utan du kommer att tala gott. Och det är en viktig, viktig egenskap att muslimen ständigt strävar efter att tala gott. Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala gott eller vara tyst. Som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och vad säger Allah? Wa qulu qawlan sadida. Tala korrekta ord. Sanna ord, ärliga ord, vackra ord. Vad får du för belöning? Yuslih lakum a'malakum. Då kommer Allah att korrigera era gärningar, era tillstånd. Du kommer att få hjälp av Allah subhanahu wa ta'ala i detta liv. När du talar gott, du talar ärligt, du talar korrekta ord. Allah azza wa jal kommer att underlätta för dig i detta liv. Subhanallah. Så tänk på detta. Att man ska vara en person som talar gott. Wa qulu linnasi husna. Tala korrekta, fina ord till folk. Och som profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han gjorde en liknelse av en mu'min. Och han sa att han är som ett bi. Ett bi som bara äter gott och det kommer bara ut gott från bit. Eller hur? Bin äter bara gott. De går inte, har du sett ett bi som äter från ett lik någon gång? Nej. De äter från blommor och nektar och såna här yani, pollen och liknande saker. Och vad är det som kommer ut från bit? Honung och propolis och vad heter det? Massa, bara saker som är mashallah medicin och gott för människan. Så det är så en muslim ska vara. Den som bara tar åt sig gott och det kommer bara ut gott från honom. Så man ska inte förbanna. Och det finns inte heller någon som helst nytta i att förbanna vinden. Eller hur? Det finns noll nytta i att tala illa om vinden. Du tjänar ingenting på detta. Får man beskriva vinden med vissa beskrivningar? Får man säga att det var en iskall vind? Det var en hård vind? Får man säga så? Ja, det får man. Som när vi talade om tiden. Du får säga, det är svåra tider. Det är hårda tider. Du beskriver bara tiden. Du beskriver vinden som hård, kall, het och så vidare. Våldsam. Det är inget fel med det. Men du får inte svära och förtala åt vinden. Taib. Låt oss gå vidare till sista kapitlet. Där säger Allah subhanahu wa ta'ala, bab qawlullah ta'ala yadhunnuna billahi ghayra al-haq dhann al-jahiliyya yaquluna hal lana min al-amri min shay qul inna al-amra kulluhu lillah. Kapitlet beträffande Allahs uttalande. Och de tänkte om Allah annat än sanningen. Tankar av jahiliya, okunskap eller för islamiska tankar. De sa, vi har ju inget med saken att göra. Säg, saken är förvisso helt upp till Allah. Till slutet på versen. Vi väntar inshallah 10 minuter med salam. Vi fortsätter bara, vi avslutar detta kapitel. Så detta kapitel handlar om att inte tro dåligt om Allah subhanahu wa ta'ala. Att tro det bästa om Allah azza wa jalla. Att inte ha dåliga tankar om Allah. Och en muslim ska tro det bästa om sin herre. ska alltid ha goda tankar om Allah subhanahu wa ta'ala. Tänk att Allah är god, han vill oss gott, han är vis i det han gör och han är rättvis i det han gör. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger, som det har nämnts i al-hadith al-Qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, eller kama qal, jag är så som min tjänare tror om mig. Så man ska alltid tro det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. No. Så här nämner författaren dessa verser som också då är relaterade till slaget av Uhud. No. Att dessa hycklare tänkte ont om Allah subhanahu wa ta'ala. Dhanna saw. Om man kan säga dhan su eller dhan saw. Su eller saw. Ordet su, du kan ha fetha eller damma. Och Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen använder bara ordet saw med fetha. Taib. Och det kan också då användas med damma. Taib. Dhanna su eller dhanna saw. Och Allah nämner också här dhan al jahiliya, vilket är samma sak. Yani den okunskapens dhan, eller den dhan som folket innan islam hade om Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket är att tro ont om Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket då är förbjudet. Ja. Så vad var det dessa kuffar sa och trodde om Allah subhanahu wa ta'ala? De sa, hade saken varit upp till oss så hade vi inte blivit dödade här. Alltså under slaget av Uhud. Och då så säger Allah, säg, även om ni hade stannat kvar i era hem så skulle de av er vars död var bestämd ha kommit ut och mött dem, eller mött sitt dödsfall. Och därmed så sätter Allah subhanahu wa ta'ala det som finns inom ert bröst på prov och renar det som finns i era hjärtan. Allah har full vetskap om vad bröstet döljer. Och han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger Adhanina billahi dhanna saw. Och de som tänker förkastliga eller onda tankar om Allah, detta ska endast återfalla på dem själva. Och det här är också yani beskrivningen av kuffar, att de tror ont om Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så nämner författaren ett stycke från Ibn al-Qayyim, som vi ska avsluta med. Där Ibn al-Qayyim rahimahullah förklarar dessa verser. Och det är ett stycke från boken Zad al-Ma'ad, volym 3. Och Zad al-Ma'ad är en väldigt bra bok som varje muslim borde ha i sitt hem. Som handlar om profeten Muhammeds vägledning, alaihissalatu wassalam. Zad al-Ma'ad, som är ungefär 5 volymer. Ja. Som handlar om profeten Muhammeds liv, alaihissalam. Hur profeten bad, hur han fastade, hur han var i sitt hem. Det handlar också om profetens medicin, alaihissalatu wassalam. Och den delen av boken är den som kallas för profetens medicin, Tibba Nabawi. Taib. Det är uttagen från Zad al-Ma'ad. Så en väldigt, väldigt bra bok som handlar om många viktiga saker. Så, Ibn Qayyim rahimahullah säger då beträffande den första versen. Dhannul jahiliya, en okunskapstanke, förklaras på så sätt att Allah subhanahu wa ta'ala inte skulle ge seger till sitt sändebud alaihi salatu wasalam, och att hans uppdrag, yani da'wah, snart kommer att blekna bort. Vad var det kuffar och munafiqun trodde? De trodde att islam skulle dö ut, att islam skulle försvinna och förlora. Det är en ond tanke att Allah inte ska ge seger till sin religion. Det är sant att muslimerna under Uhud-slaget led viss förlust och nederlag. Och det var då de sa dessa ord. Och trodde att Allah skulle låta islam försvinna. Och det här jag tror ont om Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal kommer alltid att låta sanningen finnas kvar. Och han kommer att låta sanningen segra till slut. Och versen förklaras också, fortsätter han och säger, att de ansåg att de svårigheter som drabbade honom inte var på grund av Allahs förutbestämmelse och vishet. Vilket betyder att de förnekade Allahs visdom och qadar. Vilket vidare så förnekar de att hans sändebud sallallahu alaihi wasallam att hans dawa skulle fullbordas och råda över alla andra religioner. Yani de ansåg att den här förlusten som drabbade muslimerna inte var med Allahs qadr, inte med Allahs öde. Eller att den var med Allahs öde, men att Allah inte hade någon vishet i denna motgång. Och vi vet att allting som sker är med Allahs öde. Allah har bestämt det och Allah vill att det ska ske. Taib. Men de trodde att det var Allahs öde, men det fanns inget gott i det. Allah ville ingenting gott med detta. Och det här är också fel. Det är också att tro fel om Allah subhanahu wa ta'ala. För att, det kan hända att någonting verkar negativt för oss. Vi förlorar någonting, vi blir sjuka och vi skadas. Kuffar attackerar oss. Vi ser det negativt, men det finns alltid en positiv tanke bakom det. Som ulema nämner. Att om vi muslimer till exempel alltid får seger, så kommer vi kanske bli högmodiga. Och vi ska alltid vara ödmjuka för Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ska alltid be Allah om seger och så vidare. Muslimerna kanske faller in i synder. Och då låter Allah kuffar attackera oss. Så att vi vänder oss tillbaka till Allah och gör tauba, och då kommer vi återigen att få seger. Yani det finns alltid en vishet bakom varför Allah gör saker och ting. Och sen fortsätter Ibn al-Qayyim och säger att dessa var de onda tankarna som al-munafiqun och al-mushrikun hade i huvudet, vilket nämns i surat al-Fath, vilket beskrivs som su'udhan, onda tankar, eftersom att det går emot det som är passande för den mest perfekta Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte heller anstår det hans visdom och lovpris eller hans sanna löfte. Och den person som tror att falskheten ständigt kommer att segra över sanningen och att det skulle orsaka att sanningen försvinner, eller den som förnekar att saker inträffar på grund av Allahs beslut och qadr, eller den som förnekar en djup visdom bakom hans beslut. Det är samma sak som vi nämnde. Att så dhambilla i dessa verser går tillbaka till att tro att Allah inte ger seger till sin religion, till sin profet, till muslimerna. Att tro att detta sker utanför Allahs öde, eller att tro att det sker under Allahs öde, men att Allah inte har någon vishet bakom det han gör. Allt det här är att tro dåligt om Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så säger han att de flesta människor tror det värsta om Allah när det gäller vad som påverkar dem, och i synnerlighet vad han gör med andra. Och ingen går säker ifrån detta dåliga tankesätt förutom en person som verkligen känner Allah, hans namn och egenskaper, och nödvändigheten av hans visdom och lovpris. Och låt då den intelligenta och uppriktiga personen titta närmare på sig själv i den här frågan och återvända till Allah med tauba, och att be honom om förlåtelse för att ha hyst dessa, eller de värsta tankarna om sin Herre. Så här i alla fall nämner Ibn al-Qayyim att onda tankar om Allah är någonting som drabbar väldigt många människor. Att de tänker fel om Allah. Varför gör Allah så? Varför gör Allah inte så? Varför har Allah gjort så här? Varför gav Allah den här personen och inte mig? Allah och så vidare. Han förtjänar inte, jag förtjänar. Och så vidare. Det är jättemånga människor som tänker så här fel om Allah. Taib. Förutom vem? Den som verkligen känner Allah och hans namn, egenskaper och nödvändigheten av hans visdom. Så här nämner Ibn al-Qayyim en väldigt viktig sak. Och det är att med hjälp av kunskap av Allah, kunskap om tawhid med Allahs namn, kunskapen om tawhid beträffande Allahs namn och egenskaper och Allahs hikma, är någonting som räddar människan från detta och får människan att tro gott om Allah subhanahu wa ta'ala. För du vet att Allah, han är al-hakim. Han gör ingenting som är ovist. Allah, han är al-adil. Han gör ingenting som är dhulm. Eller hur? Som är orättvisa. Utan allt Allah gör är rättvisa. Allah, han är Rahman, Rahim, Tawwab, Wadud. Han älskar oss. Han vill oss väl. Han är barmhärtig. Han vill förlåta oss. Och så vidare. Så ju mer kunskap du har om Allah, ju bättre kommer du att tro om Allah. Och ju mindre kunskap man har om Allah, ju sämre kommer man att tro om Allah. Därför finner vi att el-juhal, el-kuffar, till och med, a'udhu billah, talar illa om Allah. Förtalar Allah när de drabbas av vissa motgångar. A'udhu billah. Så han säger sen att vi, om vi är uppriktiga, så ska vi rannsaka oss själva. Vi ska återvända till Allah och be honom om förlåtelse för att ha tänkt dåligt om Allah. Ja, vi är skyldiga att rannsaka oss själva. Tänker vi dåligt om Allah? Har jag tänkt dåligt om Allah? Om svaret är ja, gör tauba och ändra på det. Och det är en fin egenskap att muslimen alltid försöker att rannsaka sig själv och att bli en bättre människa. Och han säger att om vi kollar på de här människorna som ifrågasätter Allah och ödet, så finner vi att de är missnöjda med vad Allah har bestämt. Och att de skyller på ödet. Och att de tänker att saker och ting borde vara på ett annat sätt. Det är också fel. De ifrågasätter Allah. Varför gjorde han så? Varför bestämde han så? Och saker och ting borde inte vara på det här sättet. A'udhu billah. Och en muslim tänker inte så. Utan en muslim accepterar. Vad säger Allah? La yus'alu amma yaf'al. Wa hum yus'alu. Allah frågas inte om vad han gör. Utan det är de som ska frågas om vad de gör. Vi har inte rätt att ifrågasätta och säga varför har Allah bestämt så här. Varför bestämde Allah att han är rik och han är fattig, han är ful, han är snygg, han är rik, stark, svag och så vidare. Eller, kallas, frisk, sjuk. Allah bestämmer med sin vishet. Vi frågar inte Allah om varför han gör saker, utan det är vi som ska frågas. Och därför så sa vissa ulema, vi frågar inte, yani la nas'alu limadha, nas'alu bimadha amara Allah. La nas'alu limadha amara Allah, bal nas'al bimadha amara Allah. Eller hur? Jamil. Vi frågar inte om varför har Allah beordrat si och så, utan vi frågar om vad har Allah beordrat. Det är det viktiga. Det är det som åligger oss. Vi, vår skyldighet är att dyrka Allah, att lyda Allah och att inte synda. Så vad har Allah sagt? Ge oss dina beordringar och låt oss implementera dem. Inte som vissa juhal som hela tiden ifrågasätter. Varför är det haram? Varför ska man ha hijab? Varför ska man ha skägg? Och varför får man inte lyssna på musik? Och jag vet inte vad. Hela tiden trotsar och ifrågasätter. Och är jättejobbiga. Nej, det kan finnas en vishet som vi känner till. Varför en viss sak är förbjuden eller påbjuden. Men det är inte alltid vi känner till den visheten. Och det är inte heller viktigt att känna till. Utan vi muslimer vet att allt som Allah har beordrat är gott för människorna. Och allt som Allah har förbjudit är dåligt för människorna. Den kunskapen räcker för oss för att acceptera. No. Och så säger då Ibn al-Qayyim avslutningsvis att folk skiljer sig i sin utsträckning vad beträffar dessa tankar. Vissa har mycket onda tankar om Allah och vissa har mindre onda tankar av Allah. Så undersök dig själv. Är du fri från dessa tankar och har du räddats från dessa tankar, då har du räddats från en stor katastrof. Men om du inte har räddats, så kan jag inte betrakta er som folk som har räddats. Yani, vad han säger här, att personen som har räddats från att tro dåligt om Allah är en person som har fått en väldigt stor gåva. Och personen som tror dåligt om Allah subhanahu wa ta'ala är en person som ligger väldigt dåligt till. Ja. Så alla kulihal, från tawhid är att tro gott om Allah subhanahu wa ta'ala. Att älska Allah och tänka det bästa om Allah subhanahu wa ta'ala. Att Allah är barmhärtig, Allah vill oss väl, Allah är vis, Allah är rättvis. Och Allah skulle aldrig förtrycka någon människa. Och Allah skulle aldrig göra någonting som är baserat på ovishet och så vidare. Men ibland så förstår vi oss inte på saker och ting. Varför har Allah gjort sig och så? Allah har det. Men det är i slutändan för vårt eget bästa. Och det, som vi nämnde hadithen, att om du drabbas av en motgång, vilket kan uppfattas som negativt, men du har tålamod, vad händer då? Är det bättre eller sämre för dig? Bättre. Och vad har vi sagt? Om du drabbas av en motgång, en sjukdom, en fattigdom eller någonting, vad kan det leda till? Att dina synder blir förlåtna. Du kanske får någonting bättre. alla höjder i paradiset. Alla gör dig till en starkare människa. Det får dig att vända dig tillbaka till Allah. Det får dig att ödmjuka dig. Det finns så många positiva saker som vi kanske inte förstår oss på. Så alhamdulillah ala kulli hal. Vi är nöjda med Allah som Herre. Vi är nöjda med det som Allah har bestämt. Alhamdulillah. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda våra hjärtan till det bästa. Och att göra oss bland dem som ständigt är nöjda med det som Allah bestämmer. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thank you.